Rune Wärmark, du har tillbringat praktiskt taget hela ditt liv i Österhaninge och har dessutom varit med om utvecklingen här på ett sätt som gör att du kan skildra utvecklingen mer än de flesta nu levande Haningebor. Du har haft en ledande ställning och bidragit till utveckling i mycket hög grad i den här kommunen. Och var ska vi ta och börja med ändå med din barndom? Lite grann om du vill berätta om var du är född och lite om dina föräldrar och ditt hem.
Ja, på den tiden så var man ju liksom född i Stockholm. Det var ju där på den BB man föddes som har varit med andra ord skrivet. Och det var Johannes församling. Men jag vet inte exakt om det var i samband med att familjen flyttade från Stockholm när jag föddes. Eller om de hade flyttat ut tidigare. Jag minns ingenting annat än Vändelsö. Mina föräldrar, de kom till en början att hyra utav en god vän till dem i Vändelsö. Och när de bodde där så hade ju far tillfälle att uppföra den byggnad som jag bodde i till. Jag var bortåt 30 år på Kältåsvägen. Och det skedde ju successivt, den här byggnationen. Jag var ju så liten då, men jag har ju hört berättas att när vi flyttade in första gången i den här byggnaden så var bara köket färdigt. Sen höll far på, som ju också var byggnadssnickare, och inredde då rummen efterhand. Så att det kom ju liksom successivt det hela.
Din far hade förstås förvärvsarbete under hela tiden som han...
Ja, det hade han, och det måste ha varit besvärligt för honom, därför att han arbetade ju i Stockholm som byggnadssnickare och kommunikationerna var ju inte de bästa. Han fick åka järnvägen och alla gånger stannade inte tågen vid Drevikens station.
Det var då fortfarande Drevviken och över Drevviken?
Det var Drevviken eller Handen, eller ja. Österhaninge som det kanske också hette då, Handens station som fanns. Men det gick då en omfärja på sommaren över. Och det var ju mycket långa resor. Så far fick ju vara i Stockholm, bo hos någon släkting eller sådär under veckorna. Och jag kanske har minne av att han var hemma över helgerna. Lördagen och söndagen, och man eventuellt var ledig. Men på den tiden så var ju byggnadsverksamheten i Stockholm helt... vad ska jag säga, den skedde på sommaren. Och det betydde att far och mors ekonomi måste läggas upp så att det skulle räcka hela året. Och han kunde vara ledig från arbete både 3 och 4 månader. Och under de månaderna så gjorde han väl en hel del på det här huset. Jag kan som en kuriositet nämna att han lejde ju för själva resningen av huset. Resningen togs ifrån den egna tomten. Men när han skulle betala allt det här så var det ju stora pengar, och då fick han låna det av en släkting, och det var 700 kronor som han lånade då. Och det var ju väldigt stora pengar på den tiden.
Du sa att han färdades över Treviken som alla vändelsebor fick göra då för att komma till stan via Trevikens station. Vilken brygga använde han på den här sidan på vändelsesidan?
Dalens.
Dalen. Och sedan då gick han eller cyklade han?
Han gick, vad jag kan förstå. Och jag vet på vintrarna där de sa att det varken bar eller brast ibland. Sjön frös ju, och då var han väl säker emellanåt, men en gång så gick han ner sig på sjön och kom hem springande då därifrån alldeles blöt i kylan. Och det var många som utav de som bodde här som drunknade på sjön, därför att de ville gå så länge de kunde på vårkanten Och isen höll inte, och en del hörde ju inte när de liksom gick igenom isen.
När det sen inte gick alls, gick man till hamnen då?
Ja, då fick man gå runt. Då gick man runt över Norrby. Och kom från Treviken och gick runt och gick över Norrby och kom fram. Och det var ju timtal man fick vandra i så fall. Så, att de
så man gick till Treviken i alla fall?
Treviken sades det därför att de försökte förhandla med direktören för järnvägen. Och för alla tåg stannade inte vid Treviken station. Och de kunde inte få genomföra det genomfört, för de menade på att det var bara arbetare som skulle av där. Så att tågföraren var vänlig nog att bromsa ner hastigheten, och gubbarna de hängde då på fotsteget och hoppade av. Så de rullade efter barnbanden för att kunna komma av vid Treviken. Handen var ju så långt att gå, det var ännu längre.
Det var väl ännu längre, hur var det? Vega fanns inte hållplatsen där då?
Det kan jag inte svara på. Nej. Vega låg så långt bort.
Ja, det låg också långt bort. Ja, det var, riktigt,
det var ju gångväg. För jag vet, när jag var barn, kommer jag ihåg att jag var ju mycket sjuk. Jag hade ont i öronen sedan jag var 2 år till 9 där jag fick en större operation. Och det där var ju bekymmersamt för mor. Va? Och hon bar mig flera gånger, 3, 4 och 5 år gammal, hemifrån Kältorp. Ända ner till Handens järnvägsstation gick hon då. Och ibland fick jag väl traska och gå, och jag har ett minne av det där. Det var det att Söderbytorp, som då var en liten gård, där fick man gå in, för när man var liten så var man ju lätt hudlös. Och där fick man in och fick potatismjöl i stjärten, kommer jag ihåg, när man vandrade den där vägen, därför att man inte skulle grina för mycket. Utan mor tog en vilopas i Söderbytorp. Mm. För de kände ju då de där som var på gård. Så sådana där minnen har man ju.
Mm. Är det någonting annat från din tidiga barndom som med mathållning och dagliga livet som du...
Ja, jag vet. Jag var ju inte så stor, så jag kommer ihåg det. Men första kriget, alltså det som började 1914 och höll på till 1718, det var nog en väldigt svår tid.
Och er första tid här sammanföll med första världskriget?
Ja, det gjorde det. Vi hade flyttat ut hit då.
Hade ni någon jord som ni kunde, som ni hade någon del självhushåll?
Ja, stället som far hade, det var 2,5 tunnland.
Det var det.
Är man rätt stor. Ja, men den var ju helt igenvuxen med träden.
Det var skogstomt, ja.
Och det fälldes av far. Och vi använde så kallade indianslaner, kallar man det för. Man högg ner då ett rått träd och kvistade av det. Och använde det för att bryta upp stubbar med, ha som en hävstång. Och där hängde man på det. Fick även när man var liten hänga på den där hävstången för upp det. Och sen grävde ju far det där, och mor också förstås, med spade. Och till småningom så började man bruka det med plog.
Och odlade marken.
Ja, det var rätt stort, för vi hade ju ko och gris och höns och kalv var det ju emellanåt. Och i stort sett så försörjde det här lilla stället en ko. Men man fick på vårkanten köpa. Och då kom jag ihåg att då köpte man det på Medborgarplatsen heter det idag. Men på Medborgarplatsen, innan Medborgarhuset fanns, så var det ju stora längor av trähus. Och där sålde man såna här jordbruksprodukter. Man sålde säd, man sålde hö och man sålde allting. Och därifrån kom jag ihåg att de fick höet. Alltså. Och jag vet ju att det körde så många gånger med häst ut. Jag kan bara säga, när far och mor flyttade ut hit, så flyttade man med hästskjuts utifrån Stockholm.
Åkare som lejdes.
Jaha, det är en åkare som lejdes och kördes ut. Så det var väl inte någon större bohag som de hade med sig. Man kom hit, inte, jag kan förstå. Men sen vet jag inte. Det är givet att gården, så jag säger att alltså den här stället, det måste jag stött på. Alltså bli ett stöd för familjen. Par tjänar väl inte så mycket pengar. Men det är ju att man ko och gris och sånt där, så fick man ju kött. Man satte potatis, fick potatis. Och det där bättrade väl på ekonomin. och gav oss mat.
Men det var väl hårt då första tiden innan ni hann och odla upp?
Oh ja, det var då väl under kriget då det var så ont om mat. Då var det nog väldigt besvärligt. För jag vet, far han fick ju äta, vad heter det, soppa på kålrötter och liknande som han hade med sig som mat. Men jag minns ju inte så mycket av det och man har lite så mycket av det. Det enda jag vet, tandläkarna brukar sagt åt mig när jag var där och när jag var yngre och hade väldigt bekymmer med mina tänder. Det var ju det att de trodde att jag hade fått alldeles för lite kalk och mat egentligen, för de var liksom förstörda inifrån tänderna. Ibland frågade de om jag haft engelska sjukan, men det har jag aldrig haft. Men däremot så satte man en borr i tanden så gick han rätt ner i botten på en gång. Det var liksom mosigt i tänderna. Och väldigt besvärligt. Och det kan vara det att det var brister i mat, det är möjligt.
Det var nog ganska vanligt, inte minst under de här krigsåren, att det blev sådana bristsjukdomar.
Ja, det följde med. Jag vet, mor var ju rätt dålig sådär och hon trodde ju att hon hade allvarligare sjukdomar. Men det visade ju sig att sen när hon kom riktigt under läkarbehandling att hon hade låtit svälta sig. Hon skulle ge alltså barnen och mannen först mat. Så var det.
Mm. Din far arbetade mest i Stockholm.
Han jobbade i Stockholm, men hans första jobb var riksdagshuset, alltså det gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen. Där var han med och satte upp här paneler och så vidare, ekarbeten och lite annat sånt där saker i riksdagshuset. Han jobbade där i flera år. Det var väl hans första jobb i Stockholm. Det här var väl i början av 1900-talet som riksdagshuset uppfördes. Det var hans första arbeten. Men sen har han ju varit på massa olika knog i stan.
Fick han inga jobb här ute så han slapp på många resor?
Ja, det hade han väl under kriget och det var lite besvärligt, så var han med, vet jag i alla fall, och uppförde ålderdomshemmet i Österhaninge. Det som nu är Hasa kyrkan som nu har någon kursgård eller vad det är. Mm. Mm. Det var han med och uppförde. Sen så var han också arbetat på mossen. Torvmossen, Jordbromossen.
Ja.
Man tog upp torv där under krigen. Och det var det första världskriget. Och han var med och byggde de här riorna, det kallas för. Ja, ja. Där de torkar torven i. Det var han med och jobbade på, det vet jag. Sen har han väl varit och jobbat lite på Årsta havsbad, om jag inte minns alldeles fel. När man byggde ut de här småhusen, eller fritidshusen på Årsta, HSBs hus. Det var han att jobba ett tag. Det var väl tillfälligt att han inte hade något annat jobb. Mm. Det var vet. Men i stort sett så är det Stockholm som har försörjt honom. Mm. Men mor, hon var ju så kallad hemmafru, som man säger. Hon hade ju aldrig någon yrkesverksamhet alltså. Utom när hon var ung förstås, då serverade hon på café i Stockholm. Det var det första innan hon gifte sig.
Jaha, hon kom från Östergötland, tror jag du har berättat.
Ja, hon kom från ett ställe som heter Solberga som ligger alldeles utanför Vadstena. Så hon hade ju vuxit upp i bondemiljö så där. Även om de inte hennes föräldrar var bönder. Men hennes morfar som hon bodde åt, han var rättare eller på en stor gård där nere, en väldigt stor gård. Och det var väl en rätt bra status att vara rättare.
Det var det.
Hennes far var egentligen maskinist. Han var maskinist i Motala på verkstad där, eller på ett elektricitetsverk. Men hon växte upp här egentligen hos sin morfar. Och där fick hon lära då alltså att sköta en gård, eller rättare att jobba på en gård. Hon hade väl en del nytta av det när hon började här och gräva jorden i
väldigt. Ja, just det. Hon var förtrogen med lanthushållning och
just det.
Att ta vara på det som...
Ja, och försiktighet med pengar och sådär. Det var ju så med far och mor att jag vet mig aldrig att de egentligen har kostat på sig allt för mycket. Det var väl enda gången de köpte en bil en gång.
Jaha.
Det gjorde de. Ja, det hade de. Mm. För det var ju, tänk taget, en guldålder ett tag i byggnadsverksamheten. tjänade rätt stora pengar ett tag. Och då hade de beråd att köpa sig en bil, men det var inte dyrt. Jag vet inte, det var en 8-7 000 kronor. Det var någonting, men det var otroligt med pengar på den tiden.
Jaha, det var den efterkrigstiden.
Ja, just det.
På en bit fram på 20-talet.
20-talet.
Mm.
Och då var det väl inte så trivsamt heller, därför att de satt ju i bon och bråkade med byggmästarna. Byggmästarna är dåligt med pengar, han måste ha igång jobbet för att få nya lyft, och så gick han väl med på lite extra pengar och sådär. Det var väl lite olika.
Mm.
Nu är det ju mer reglerat det hela, det kan det vara bättre. Men det är sådär, är det efterfrågan på någonting ont om folk så blir det ju på det sättet.
Hur många var ni i familjen?
Vi var 4 personer, det var min bror som är äldre än mig. Och han är också byggnadssnickare.
Mm.
Men nu är han ju pensionär.
Mm. Mm.
Men han lärde ju yrket och har jobbat hela sitt yrkesverksamma liv i Stockholm, alltså på olika byggen. Vad han gjort. Så vi var 4 personer, 2 barn. Och jag kom ju som en sladdunge då.
Jaha, ja, så du betalade
ja,
som...
Ja, det kanske inte var meningen egentligen.
Sådär, ja.
Ja, det är så.
Du, att vara byggnadssnickare då, och ni gjorde väl, ni var väl inredningssnickare också. Det var väl ganska annorlunda mot nu då man har mycket färdigprodukter.
Ja, det var det, för att jag har ju själv lärt mig det här byggnadsyrket, det här byggnadssnickaryrket. Och det var ju så att, som jag förut sagt, man drev alltså byggnadsverksamhet på sommaren därför att det var ju för kallt på vintern att hålla på. Men då fick man alltså, om man var först i laget, så var närmast basen då eller sådär som det heter. Så fick man ju ställa sig då i någon källarlokal som i en verkstad. Och där tillverkade man då olika delar utav snickeriet. Man gjorde ju alla hyllor och man gjorde alla framsidor till skåp och liknande. Garderober och köksskåp och allting. Man gjorde hyllor till det. Och det stod man då och limmade. Och sen putsade man dem. Och gjorde ordning allt detta till hela huset. Och sen, istället för som det nu kommer från fabrik.
Mm.
Men däremot så fönsterbågar och sånt, det fick man från fabrik.
Karmarna också?
Karmarna fick man från fabrik, ja.
Ja, ja.
Det fick man. Och jag har minnat det där, det var väldigt svårt ibland för att man var också på vintern, för det börjar ju sen så småningom att gå över lite på vintern. Hur kallt det var när man skulle spika i de här fönsterbågarna, och det var till exempel snöstorm eller sådär. Det var ju verkligt besvärligt. Och man förstår ju att byggmästarna drog sig för att hålla på vintern.
Mm.
Men hade ju inte de uppvärmningsmöjligheter. Mm. Det var ju tyngre, allt bars ju. Tegel, allting bars ju upp på trappan. Och så där till början med.
Mm.
Nu så är det ju så mycket maskinellt som hjälper dem.
Ja, just det. De här produkterna, inredningsdetaljerna som ni alltså gjorde själva, din far och småningom du, hade ni några maskiner till det?
Nej, nej. Vi hade ju särskilda järn att arbeta med. Det var inte bara stämjärn, utan det var som man fick. Man skulle då säga, sätta ihop någonting, så fick man ju göra tappar.
Mm.
Och hålen för tapparna, de tog man ju ut med särskilt järn. Och likadant så sågade man ju allt det andra.
Ja.
Ritade då med ett ritmått heter det. Mm. Och sen fick man såga det, så satt man ihop det.
Och sen hade ni olika specialhyvlar för att profilera.
Ja, profilera gjorde vi inte. Det höll vi inte på med. Utan det var ju släta saker i byggen och så här. Så det, med profilering och sånt där, det sysslade vi inte med. Men däremot så fick vi ju hyvla allting slätt. Och man fick ju lära sig, och det har jag glädje av än idag, att handen kan ge så mycket order till hjärnan. Därför att man fick känna över ytan med handen då. När man har putsat upp en sån här fog till exempel. Och om man ska vara riktigt nöjd med den, så fick det inte gå i vågor, utan den skulle vara slät.
Ja.
Och då kände man med handen på det. Och då kom man ändå för mig att ja, det här är bra. Det kan man, och så fick man ju putsa av det då sen det var hyvlat och klart.
Mm.
Och det var ju det att man fick lära sig att hantera lite hyvlar och sånt. Ja, nu för tiden använder ju, jag vet inte, ja, de har väl hyvlar kanske, men de använder det i byggen, det vet jag inte.
Ja, det blev väl Det blev en skolgång så småningom för Rune Wermark som för alla andra.
Ja, det var det. Jag gick ju mot en spejskola här och det första året, vad jag kan förstå. Men sen flyttade jag upp till Vändelsegård. Man hade ju skola där då på den tiden.
Ska vi stanna lite vid Mårtensberg? Hur såg det till, såg det ut här omkring då? Vi är ju alldeles nära.
Ja, det fanns ju ingen bebyggelse här utan där vi sitter idag. Det var ju hästhagar. Det var ju där man släppte ut kreaturen på sommarbete. På de här delarna. Det tillhörde ju, där jag bor nu, det tillhörde Mårtensbergs gård och Klena. Klena torp, vissa delar av det här. Och lärarna som bodde där i Mårtensbergs skola bodde ju väldigt ensligt. De hade ju gården intill, för det låg ju inte långt ifrån. Men i övrigt var det ju långt till affärer och det var ju inga elljus, ingenting, det var ju alldeles svart. Och man måste förstå de här unga flickorna som kom ut här och satte sig i det här mörkret och måste bo i skolan, för det var också bostäder. Det var två bostäder i skolan på den tiden. Idag finns det ju inga sådana i skolan. Så de hade väl det lite besvärligt, skulle jag kunna tro. Det kanske påverkade dem också, för de var väl lite besvärliga emellan, tyckte vi åtminstone.
Ja, det var väl
den. Jag hade ju då fröken Blomé som vi älskade. Hon var ju en mjuk och snäll och fin människa. Och sen hade vi ju...
Det var Hildur Blomé.
Hildur Blomé, just det. Och henne minns jag verkligen. Hon var snäll och bussig och sådär. Vi barn var väl inte så farliga att göra med. Därför att jag tror inte vi ställde till så mycket bråk som man kanske gör idag. Men vi kanske var mer dämpade ändå. Men fröken Lind var det väl lite bekymmersammare med. Hon var mer lynnig sådär.
Anna Lind, ja, hon var väl folkskollärare, eller de var småskollärare, eller hur?
Ja, just det. Var
det fanns två lärare då vid Mårtensberg.
Det fanns två lärare, ja. Båda bodde där. Fröken Lind bodde en trappa upp och Blomé bodde på nedre botten. Fröken Lind hade en större lägenhet. Ja, därför det var väl därför hon var folkskollärare.
Ja.
Och den andra hade mindre, jag vet inte om hon hade rum och kök bara. Blomé.
Det var väl nog så för det mesta.
Ja.
Småskollärare.
Men annars så var det väl, jag kommer ihåg, var det ju rätt långt att gå till skolan förstås. Men på den tiden var ju avstånden inte någonting som avskräckte. Man Nej. Kunde röra på sig.
Ja, det ska vi se. Du sa att det var ingen bebyggelse kring här medan Mårtensberg. Var var närmast bebyggelse åt andra håll, åt Vändelsehållet?
Ja, att vända sig var det väl Nordinska fastigheten. Jaha. Som vi säger. Mm. Som ligger nu mitt emot Kättåsvägen och som idag nu så småningom ska bebyggas med småhus.
Ja.
Den var väl den närmaste, skulle jag tro. Ja. Men sen kom det ju så småningom lite byggnation.
Mm.
Det byggdes ju lite granna kring skolan. Men det var ju mer sporadiskt utan avlopp. Vattenavlopp, så att det var ingen tätbebyggelse, utan det var ju en villa här och där. Det droppade ner liksom, därför att man hade ju gjort, alltså började då på att exploatera här, och då hade man mycket stora tomter.
Mm. Det var alltså en gles egnahemsbebyggelse, ja. I det gamla Vändelseområdet.
Ja, och i gamla Vändelse, där var det ju jättetomter. Mm. De var ju stora, de rörde sig som tunnlandsvis, så där. Jag vet som där jag bodde på Kältåsvägen, där var det ju de som hade ännu större än far och mor. Ju stora ägor och hade hästar och lite annat sådär.
Mm.
Men när jag var barn då fanns ju Kältåg kvar. Det var en gård.
Mm.
Och den köpte vi ju mjölk i, eller man inte hade mjölk, alltså när ko var sin eller sådär. Så då var man upp och hämtade mjölk på Kältåg.
Mm.
Det var en som heter Lindblad som hade det. Gården, han var den sista där sen så. Mycket tvättinrättningar.
Ja, det var det, ja.
Ja.
Det var det. Just i de här trakterna, vad fanns det för tvättinrättningar här?
Ja, det var nog vattnet som gjorde mycket. Att det var mjukt vatten som gjorde att man slog sig ner här med tvätten.
Mm. Ja, i Vänsområdet fanns en hel del tvättinrättningar.
Oh ja, det var många tvättare här och de har ju, jag tror de är borta i stort sett. Jag vet inte om det finns någon kvar nere i Gude, om den stora tvätten är kvar. Men det var väl bland den sista. För nu går det ju inte att ha en tvättinrättning under 1000 kilo om dagen. För att den ska överhuvudtaget gå ihop. Jaha. Men de här tvättinrättningarna som var här, det var ju bredskjul uppförda strängt taget med sån här... Vad kallas det för bark? Bara sågade trä, eller träden. De var inte spontat.
Med vankant.
Ja, vankant, ja. Så man kunde ju titta ut igenom de där stängt taget. Det var ju inte tätt. Och på vintern hade de ju för besvärligt. Det isar ju. De kokar ju då tvätten i pannmurar. Och så stod man med en så kallad vagga. En trälåda som man gjort ordning som karlen för det mesta stod och vickade fram och tillbaka.
Ja, det var då till en tvättmaskin.
Ja, det var tvättmaskinen. Och den där vet jag hemma, det spikade för ihop en sån där åt mor. Hon hade och vi stod och vickade på för att man skulle tvätta i. Och så hällde man i varmt vatten i den där då från pannmun på kläderna och så stod man där och vickade. Och det fanns ju människor som stod ett helt liv och vickade på det där sättet. Och det måste ju vara tröstligt. Men på ett sätt så... var de som en liten aristokrati i kommunen. De hade relativt goda inkomster på den tiden.
De hade kontanter framför.
Jag hade kontanter, ja. Och levde på ett kanske ett annat sätt än de andra i samhället. Man kallade dem för tvättaradeln.
Ja, som en
sak. Det hade man det uttrycket, ja. Oh, ja, de var ju lite högre på rangskalan. Det var ungefär när man talade om rangskalor så var det ju godsägarna som var verkligen. Men den som därefter var, det var ju stinsen. Och jag kommer ihåg när jag var barn och första gången fick se stinsen och fick se tåget nere vid Handens station. Det var alldeles märkvärdigt. Och stinsen var en högt aktad person som var högt i skalan och umgick med godsägarna. Ja. Nu så är ju en tågklarerare inget märkvärdigt alls. Men på den tiden var den alldeles märkvärdigt. Han var med röda mössan stiga runt där på.
Han var en ståndsperson.
Ja, absolut ståndsperson. Ja, ja. Barn och hölls mycket högt. Och så handlarna förstås. Som fanns här. Det var ju en del. Alla var det viss färg på. Men det var väl därför att man pratade ibland om att det fanns original andra. Och det var en viss färg på människorna. Men det var nog också mycket beroende på att vi var inte så många. Vi lärde oss att se upp till handlaren, till exempel Wahlström. Andra Wahlström som hade en affär här framåt Vändelsö. Den låg med sån hett emot Vändelsö skola.
Mm. Det är gula huset, stora gula
huset. Ja, stora gula huset, ja. Och han var ju väldigt snäll. Både han och hans fru jobbade ju i den där butiken. Och jag kommer ihåg att han kritsade ju. Folk kritsade ju mycket på den tiden. Man hade inte pengar. Och jag kommer ihåg att den där farbrorn en gång, han kom ifrån Norrby, va, då var han rasande. Då sa han att då var det en familj där som han sen taget hade hållit med mat hela vintern. Och så hade han gått dit och påmint om att han kanske skulle kunna få lite pengar nu när han har fått jobb. Då hade de kastat ut den. Och det tyckte han inte om. Han tyckte att de hade burit sig väldigt illa åt. Men han fick ju aldrig de pengarna, va, kan förstå. Så visst gick det väl lite förluster för dem också. För att... Men sen kommer jag också ihåg hur... Man kom ända ifrån Österbygden och handlade hos Handla Wahlström. Yes. Bönderna var där, de kom väl på slutet av veckan eller vad det kunde vara, de kom dit och handla. Och då kom de dit, de skulle alltid in på kontoret, de hade kontor och få en sup. Ja. Och det betydde ju det att fram på eftermiddagen så var ju Handla Wahlström inte att liksom riktigt förstå. Men däremot så räknade han alltid rätt. Han kunde räkna lite för mycket, men han räknade aldrig för lite. Men det var lite jobbigt för honom det där, att bara ta en sup ihop med alla bönder som kom ner. Det kommer vi ihåg, för han var lite stagad på kvällskvisten.